Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers elitträolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5995 eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Kriminolog, författare, tv-personlighet, jägare och vinintresserad. Vi bjuder ju ofta in gäster till den här podden för att prata om specifika teman. Men i det här avsnittet doppar vi tårna i många olika frågor tillsammans med dagens gäst. Varmt välkommen till Vinguiden pratar om, podden där jag, Pontus Skagersten, ställer vanliga och ovanliga frågor om vin. Du kanske redan har listat ut det. Dagens gäst heter Leif G.W. Persson och idag kommer vi prata om en hel del faktiskt. Vilken är favoritregionen när det kommer till vin? Hur förvarar Leif sina vinflaskor hemma? Och vilken typ av vin passar bäst till viltkött? Ja, nu ska jag sluta prata och istället välkomna in i studion Leif G.W. Persson. Varmt välkommen Leif till tack, Vinguiden pratar om. Vi har mycket att prata om idag tänkte jag, men jag är lite nyfiken på att vi börjar i ditt intresse för mat och vin. För jag upplever ändå att du har ett intresse för mat och vin. Du har ju släppt viner själv, men vad grundar det sig i?
Ja, maten är inte så svårt. Min mamma var alldeles utmärkt bra på att laga mat, så det fick jag ju gratis. Men däremot, jag är ju arbetarunge. Och på 50-talet och växte upp som arbetarunge, eller på, jag är född på 40-talet, men då drack man inte vin så att säga, utan det var ett njutningsmedel för överklassen. Det kom ju långt senare, så att jag blir ju inte särskilt förtrogen med vin förrän jag är, så att säga, min egen, och har tagit studenten och försvunnit hemifrån och sådär och hamnat på universitetet. Det är väl ungefär då jag började dricka vin. Fram till dess så hade den nog rymt sig samma betäl, den totala konsumtionen. Det gör den inte idag kan jag säga. Men då blev jag naturligtvis intresserad av det. Och i takt med, jag har ju klarat mig hyggligt så att säga. Och i takt med det då så har jag då haft råd att dricka bättre och bättre vin. Ungefär så ser den där karriären ut i kort sammanfattning.
Men jag tänker den här, vad ska man kalla det då? Resan, alltså när du hamnade i kanske finare och finare salonger och drack finare och finare viner. Tyckte du att det var intressant eller spännande eller bara skitnödigt när en massa rika knösar satt och pratade om vin?
De bästa vinerna drack jag nog hemma faktiskt. Det var inte så märkvärdiga salonger där ganska länge. Och det är väl fortfarande så att om jag ska dricka riktigt bra viner så inträffar det förvånansvärt ofta hemma, trots att jag har kompisar som inte borde ha några problem på den punkten ekonomiskt, men det kan ju vara kunskapsmässigt också. Men jag har ju några som jag känner och som har samma intresse som jag för goda viner och sådär. Men det tar ju en stund att lära sig lite om vin. Det fanns en norsk-amerikansk författare som Roald Dahl. Han brukar säga att han var mycket vinintresserad. Och han brukar säga att en smygtitt på etiketten, det spar dig från 30 års krökan. Ungefär så. Men i mitt fall har det då handlat om praktik. Jag har druckit mycket vin och vet ju vad jag tycker om och sådär.
Vad är dina favoriter om vi pratar områden, regioner eller typer av vin?
Ja, det har jag funderat en hel del på. Att om jag fick ta med mig 10 buteljer, vilka skulle jag då ta med mig? Och så där, Och det kokar ju då ner till röda Bordeaux i Frankrike faktiskt. Flertalet skulle nog komma därifrån.
Vad är det som tilltalar dig i de vinerna?
Jag är svårt förtjust i viner från Pauillac. Och jag vet inte, det är den här Cabernet som jag har fastnat för. De är väldigt sådär... Ja, de är både stringent och långvarig och så vidare. Va? Så att, sen... En annan femma är ju vad man äter till, va? För det gör man ju regel. Man sitter inte och dricker viner från Pauillac på som ensam förtäring, va? Så det måste ju anpassas till mat också, va? Men om jag ska välja en favorit så är det nog röda Pauillac. Och är man ut kändisviner så är man därmed körd, va? För att röda viner från Pauillac, de röda Bordeaux från Pauillac, de är inte gratis. Och i kändisvinets natur så ligger det i att det börjar kosta runt en hundring för en flaska. Inte mer. Så när vi gick in på den där marknaden då, jag har en gammal skolkompis som är vinhandlare, Christer Tegnér. Och han lyckades så småningom prata in mig på det där att vi skulle ge ut viner med mitt foto på etiketten och så här GVs röda och sånt där. Då provade vi närmare 200 röda viner innan. Blint alltså. Och vi satt, ja det tog väl en vecka drygt och provade sig igenom det där. Och till sist så hittade jag ett utan att veta vad det var. Va? Men jag tänkte så här, det knepigt tänkte jag, för att det smakade som ett rött vin från Ron. Va? Och som jag också är förtjust i. Jag tänkte det kommer inte att hålla prismässigt. Men då visade sig att det var en portugis. Va? Vilket gjorde mig förvånad. För min erfarenhet av portugisiska viner var ganska ringa. Men de gör ju alltså väldigt bra viner. Och sen ligger de prismässigt lågt. De ligger under de där, vad ska vi säga, tre stora då. Frankrike, Italien och Spanien. Där viner kan kosta i stort sett vad som helst. Va? Så då blev det den.
Har du någon aspiration på att framåt och växla upp? Att ta lite mer exklusiv take på det.
GVs dyra.
GVs dyra, exakt.
Nej, jag har inte det. Och det här är inget som jag sitter och hittar på. Jag ska säga så här, i dagsläget är det så att ungefär 75% av allt vin jag dricker, det är mitt, det där med mig på etiketten.
Är det viktigt för dig alltså att du sätter ditt, du sätter ja, ändå ja, ditt namn och ditt ansikte på något?
Jag sätter mitt namn på... Jag skulle aldrig drömma om att göra om det var på ett vin som jag inte gillar. Utan, och jag dricker dem själv. Och jag gör det inte som någon slags marknadsföring. Utan, eller ens för att jag har dem då till reducerat pris. Va? Utan jag gör det för att jag gillar. Och jag äter mycket viltkött och sånt där, va?
Ja, precis. För det var en annan fundering jag hade. Men jag tänker att vi kan ta den nu. Du ska få berätta, det är inte meningen att avbryta dig. Men jag tänker, kopplat till viltkött, och du nämnde lite att kombinera mat och vin på rätt sätt. Om vi tar vilt då, passar det här vinet till viltkött?
Ja, det vill jag påstå. GVs röda på flaska om du ska typ ha en, kanske någon filéartat eller något sånt där. Man passar alldeles utmärkt. Då ska du bara grilla typ viltfärs i olika former. Så passar det på GVs röda låda alldeles utmärkt. Och det är mycket vilt i mitt liv, för att även när det kommer till husmanskost och sådär, jag gör alltid koldolmar på vildsvinsfärs exempelvis. Va? De får det något extra med dem alltså. Och grillat så passar det bra med sånt där drickvänligt vin. Va? Det är inget, när man håller på att grilla på sommaren exempelvis, va? Det är ju inget pådrag med sån här kupglas och sådär, utan du sitter där i trädgården och grillar och så vill du ha ett drickvänligt vin till. Och då blir det lådan. Ska jag smälla på stort så får det bli det på flaska då.
Men en annan sån sak som jag funderat kopplat till vilt och mat och den typen av mat du nämner här. Men finns det... För bilden är ju lite som du beskriver av viltkött. Du jagar ju, du är ute och jagar och så skjuter du något, ni tar hem det, styckar upp det, käkar. Det är liksom så här öppen eld och lite skit under naglarna. Finns det någon annan typ av mat som du också uppskattar? Ja, alltså så här vegetarisk?
Nej, jag är inte så svag för vegetariskt faktiskt. Men däremot så gillar jag husmanskost i olika former. Va? Mm. Och den är, husmanskosten är ju de där klassikerna då, som ofta är kött i, va? Och det är alltid från kåldolmar och kroppkakor och sånt där, alltså. Mycket kropp och lite kaka, som jag brukar säga. Och då kan man med fördel använda viltkött faktiskt. Jag har gjort bacon på vildsvin exempel, som nog är det godaste bacon jag har ätit. Vi har tagit fram en vildsvinskorv som är uteslutande kött. Faktiskt det är typ 100% kött. Och den innehåller vildsvinsfärs och kryddor. Och med risk för att låta, det låter lite sådär, men den är jävligt god faktiskt.
Vad är det som gör den så bra då?
Den smakar. Det är en sån där korv från, du tänker så, ah, en sån här korv kan du bara hitta i Tyskland typ.
Ja, men en annan sak som många läsare av Vinguiden undrar, jag undrar den också, och det är alltid kul att höra hur andra gör. Så i ditt fall, du huserar ju, du har ju en gård nere i Sörmland som vi hittade dig vid, och även en lägenhet här i Stockholm. Hur förvarar du vinerna hemma?
Ja, på gården har jag vinkällare. Och den finns där naturligt så att säga. Det är källaren i huset, men huset är byggt 1800 och det är ett stenhus. Och den håller en mycket behaglig vinkällartemperatur året om. Det varierar någonstans mellan 10 och 14 grader oavsett hur kallt eller varmt det är ute. Va? Så att där, det är en naturlig förvaringsplats. Behöver jag inga sådana där luftkonditionering och sånt där, utan det fixar sig. Och i stan så vi har flera lägenheter i stadsmiljö. Jag har mitt kontor och så har jag våningen som vi bor i. Och sen har vi ställt upp i Åre. Och där har vi löst det hela med sådana här vinkylar. Så då har vi den där stora modellen på vinkyl. Också.
Hur många flaskor snackar vi om du tar på gården då? Ja, det har du en samling liksom? Samlar du på dig?
Nej, jag samlar inte på vin, för jag dricker vin. Mm. Men det är klart att jag har ett ganska... Hur många olika etiketter har jag? Jag har kanske 100-tal. Men det är huvudsakligen viner från Frankrike och Italien, och resten är ungefär lika mycket som de franska återstoderna. Så då talar vi allt från amerikaner och sådana där, och portvin, hela i stort sett allt i övrigt är en 40% fransoser, 30% italienare och 30% resten.
Har du någon sån här flaska som du har sparat, eller, alltså jag tycker det är spännande så här, för det är en sån jävla, förlåt att jag svär, men prisspann på vin ju. Vad är den dyraste flaskan du har hemma?
Ja, den är dyr faktiskt. Så. Den kostar väl som ett radhus, höll jag på att säga. Men, och det är ju ganska märkvärdigt att viner kan skena iväg så prismässigt. Mm. Men det är liksom inte läge då för kändisvin läge.
Nej.
Men jag har några dyra buteljer som jag då visst. Och ibland när jag dricker någon sån där som kanske kostar då 100 gånger mer än GVs röda på flaska, då tänker jag så här, är den här 100 gånger bättre? Nej, den kanske är dubbelt så bra i någon mening då. Men skillnaden i pris är ju gigantisk. Mm. Så det är väl mest ett uttryck för någon slags att det har gått bra för en, va?
Hur brukar du tänka då när du går ut på restaurang till exempel? Rätta mig om jag fel här, men Stenbeck, valde inte han det näst dyraste vinet?
Men han kunde absolut inte något om viner, va? Men han hade vissa sådana där regler som han följde. Aldrig tar det dyraste, men tar gärna det näst dyraste då. Men han rörde sig där, det var mycket röda bordeaux. Och det som han gillade speciellt var Chateau Palmer. Det var mycket förtjust. Som är en röd bordeaux som jag tycker är sisådär. Men han skulle alltid ha Chateau Palmer. Och det var ofta nog näst dyrast. Så det var, han hade dubbel utdelning i den meningen.
Det finns ju en annan aspekt av viner. Många ser det ju som en investeringsmöjlighet.
Ja, det kan jag förstå att det är. Jag tror man kan, om man nu kan det här, om man har en fungerande gom så att säga och är påläst, då tror jag att du kan tjäna förskräcklig massa pengar på viner. Anta att du tidigt hittar rätt vin och så köper du på dig en förskräcklig massa. Och sen kan du säkert oftast med gedigen förtjänst sälja dem där när omgivningen blir medveten om dem. Och ibland har det hänt att jag hittar sådana här viner som jag tänker att det här är klockrent. Men det har då ofta varit sådana där högprestigeviner från Frankrike eller Italien. Men de dricker jag själv.
Mm. Jag försöker inte... du är inte sugen på att doppa tårna i, som en liten hobby så? Nej. Investeringsaspekten?
Nej, det är jag faktiskt inte. Jag dricker vin för att jag tycker det är gott. Jag är nästan lite för förtjust i vin. Fast jag har slagit av på mitt drickande. Så nästan allt jag dricker med alkohol i, det är vin faktiskt. Mm. Ja, och nu blir det ingen rysk vodka heller, vilket jag annars brukar ta till min sill. Men den har jag då ställt på is för att uttrycka sig kategoriskt tills de börjar bete sig som folk. Mm. Så den får vara.
Mm. Någon speciell, alltså när du säger att du har dragit ner på drickandet.
Jag drack för mycket egentligen. Ja. Och när du blir gammal så är det liksom som, det går ur på något sätt. Men jag är ett bra vin, det är svårslaget. Mm. Och igår fick jag mitt lystmäte. Så det är först nu som jag börjar röra på mig.
Jag tänker också så här, jag vet inte om du har något sånt exempel, men jag ställer frågan ändå.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Kopplat till brottslighet, för det är ju också, det är liksom ditt huvudfokus egentligen. Nu har vi pratat väldigt mycket vin, men finns det något sånt fall eller så här brottslighet kopplat till vin, eftersom det ändå är ganska mycket pengar inblandat i vinsamlingar och bedragare för den delen också, som förfalskar viner?
Ja, det finns ju stora sådana där härver med vinförfalskningar. Är uppmärksammade. Jag såg någon dokumentär på amerikansk tv som handlar om just det. Och det handlar ju om tiotals miljoner dollar som de hade lurat till sig genom att klistra om och sådär på etiketterna. De blev avslöjade naturligtvis. Jag tror det är svårt att vidmakthålla sånt där. Ofta är det med de allra dyraste att de görs ju då i ganska små upplagor. Och man har ju bra koll på var de hamnar någonstans. Men visst kan du tjäna mycket pengar på det. Va? Och det blir ingen konst att lura folk med en etikett.
Men vi kanske tänker på samma dokumentär. För där var det ju också då...
Det var en amerikan som var i parten. Han hade någon japansk ursprung eller något sånt.
Precis, för då var det ju också ganska etablerade spelare i vinvärlden så att säga, som blev lurade. Och de ville ju heller inte erkänna efteråt när det här uppdagades att han hade lurat dem.
Att det svider, va? Och det där med att prova viner och sådär, de är ju... Och det är ju faktiskt en ganska så där riskfylld resa att hitta rätt, va. Så att jag vet inte så många som fixar det. På den tiden jag gick med Jan Guillou, han är duktig på franska viner och har faktiskt en ganska fenomenal källare som man dessutom bjuder på, va. vilket inte så många med sådana där samlare gör, va? Men då brukar vi ibland prova viner och då körde vi sådär att ja, det här är ett rött vin, det såg man ju, vilket inte många klarar av om man håller för ögonen på dem, va? De fixar inte att skilja rött från vitt. Och sen höll vi på det där viset, och vid något tillfälle var det jag som var då som skulle provas, och det var ett rött vin. Ja, det är en poäng av 10. Och då sa jag att det är varken ungt eller gammalt. Och så höll vi på sådär en stund. Och säger jag till Jan, när han provar då, att det här är ett vin från på Jack, säger han. Och det är inte alldeles lätt, va? Och då undrar jag hur han kan, hur vet jag, säger, det är bra, det är ett vin från Bojack. Det var ett andra vin med Lynchbars andra vin, i alla fall. Och då säger han så här, jag vet ju att bror föredrar viner från Bojack. Det är en sån där ex, jag skulle kalla det psykologisk variant av vinprovning. Det går på liksom källan till den som bjuder mer än vinet i sig. Men jag blev lite imponerad av honom.
Ses ni fortfarande i vinkällan?
Nej, det var ett tag sedan nu. Men det är annat har kommit emellan, om man säger så. Men han är duktig på det. Och det finns flera med honom. Ja, jag umgås ju med en del sådana där som är sommelier och sånt där.
Mm.
Och visst, det är klart att de slår mig när det kommer till att sätta rätt etikett på det de dricker. Men jag klarar mig hyggligt. Och hösten som inte har, hon har inte konsumerat tillnärmelsevis så mycket som jag, va? Men hon har en fenomenal näsa, va? Så hon tar dem oftast på druvorna och sådär, kombinationerna druvor. För sånt kan man ju läsa på, va? Men annars kan det bli knepigt värre ibland. Man har hamnat helt fel. Ja. Missat kontinenter och sådär, det händer.
Mm.
Men en sak som nu ingen kan ta ifrån dig, det är om du tycker om ett vin.
Ja, men precis, för det handlar ju om tycke och smak. Det är otroligt personligt.
Ja,
tänker jag att det heller inte finns några rätt och fel egentligen.
Jag har svårt för spretiga viner, va? Att de sticker iväg åt olika håll beroende på hur länge de har, så att säga, förvaras på gommen, va? Mm. Jag vill ha sådana konsistenta viner som är logiska i sin sammansättning och sådär. Man får gärna lång eftersmak och så.
Är det de vi hittar då nere i Bordeaux till exempel?
Många av de här cabernetvinerna är ju just det, va? Sen kan jag förstå att folk reagerar mot det där, att de tycker att det smakar för mycket läder och sånt. Och
nya då, världen då? Tänker de det?
Ja, det går väl att hitta hyggliga viner lite varstans.
Österrike?
Ja, men det är för mig inte den nya världen. För de har tillverkat viner där sedan Hedenhös, höll jag på att säga. Och, men igår drack en alldeles utmärkt... vänta nu. Nej, det var en tysk, en Mosel. Som jag drack till någon sån där havskräft av något slag. Det var sanslöst bra. Men österrikiska viner... Tyska viner. Italien tycker jag att ju längre norr man kommer desto bättre blir och så vidare, va? Medan jag är inte så där jättesvag för just toskanska viner, som jag ofta tycker är överprissatta i förhållande till sådana från Veneto eller ja, längst upp där, va? Alto Adige och ja, men blir det Lombardiet som ligger. Nej, det är väldigt intressant faktiskt.
Mm. Men för jag tänker, du nämnde här överprissatta viner, men du är ju inte någon som sitter i akut likvid kris kanske direkt, men är det ändå viktigt för dig, alltså sett till så här hantverk och vad man betalar för det, så att säga?
Ja, det är viktigt naturligtvis, men jag vet inte av det. Det är ju lite, vem ska jag bjuda det här på?
Mm.
Det är så du tänker.
Mm.
En mycket känd svensk politiker som var stor vinälskare faktiskt. Han serverade alltid karaff, och då vad inte gästerna visste var att han hade diagnostiserat om deras vinkunskaper, så de fick olika viner till middag. Samma färg dock, men de visste inte om det.
Okej.
Men så långt har jag inte gått då.
Nej.
Men
du känner av lite innan.
Jag känner av lite innan att vad har vi för publik, vad ska vi hälla i dem och så. Ja.
Lagar ni mat tillsammans, du och din fru?
Ja, hon är fenomenal.
Ja.
Jag har problem med knäna, så jag har svårt att stå. Och om det är något du inte ska syssla med när du har svårt att stå, så är det matlagning. För då, man kan inte sitta och laga mat, man måste stå. Va? Och man kan inte ha spisen i höjd med hakan exempelvis. Va?
Vad gör du då?
Nej, jag hackar lök och sånt.
Ja, men du som gör det, står för underhållningen och hackar, plockar in i diskmaskinen efteråt.
Ja, kanske. Till och med det. Det händer faktiskt.
Ja.
Jag har en god vän som han har väldigt mycket pengar.
Mm.
Och han,
hur mycket pengar är mycket pengar? Ja,
väldigt mycket. Väldigt mycket.
Ja.
Men i alla fall, och han är inte särskilt bra på vin heller, men han har en fenomenal vinkällare. Alltså prismässigt är den är bortom vett och sans. Men jag var på en middag hos honom för några år sedan. Och det var 24 personer vid sittande bord. Och där serverades då rött vin till varmrätten. Och och det var en bourgogne, vilket passade utmärkt, för jag tror vi åt någon sån där viltfilé av något slag. Och när jag fick det där i mun så tänkte jag, det här kan inte stämma. För att jag vet ju vad det vinet kostar. Det var en Romane Conti från 1985 på Magnum Buteljer. Och prislappen på en sån ligger ju långt över 100 000 kronor.
Mm.
Och där sitter 24 personer och dricker sånt, och 23 av dem möjligen då med reservation för hösterna, men jag säger att 90% av publiken har ingen aning om vad de dricker, va? Vilket de ju ändå gjorde, de tyckte det var gott och sådär, va? Och då sa jag det till honom efteråt, va? Att hur i hela filens namn kan du hälla i dem det här, va? Det är ju fullkomligt bortkastat. Och då säger han så här, det är ju faktiskt det som är själva poängen. Så det är någon form av vinsadism. Då går de hem och så vet de vad de har druckit då. Och så googlar de på det och så ser de vad de kostar. Och då borde de ju rimligtvis bli svårt knäckta. Det här, sånt håller inte jag på med.
Nej. Kände du då när du satt där, kände du att du blev lite provocerad nästan? Vad håller han på med?
Ja, men han är en goda sidor också. Jag är född 1945, vilket historiskt under de senaste drygt 100 år sedan tillbaka är det bästa året i röda Bordeaux, 1945.
Mm.
Så när jag fyllde 70 år, då bjöd han mig på middag. Och så drack vi en röd Bordeaux, en Mouton Rothschild, från 1945. Och vi fick faktiskt i oss två buteljer, en var. Va? Och det är klart, det hade pikat lite. Va? Men visst, det var inget dåligt vin.
Det var en fin present.
Jag vill påstå att det måste ju rimligen ha varit den dyraste middagen i Stockholm under ganska många år. Va?
Minns du vem som hade målat etiketten där året?
Jag minns faktiskt inte just det, men jag minns vad jag drack. Och jag hade inga problem att göra det heller. Och det var mycket uppskattat. Jag har några sådana där buteljer, bland annat 45. Men det är väl hög tid att göra någonting åt dem kanske.
Ja, men det där tänker jag måste vara så himla svårt. Jag äger ju inte några viner som ens är i närheten av den klass och standard. Men, och jag vet heller inte, jag skulle få lite panik tror jag om jag hade sådana viner hemma. Alltså när ska man öppna dem? Alltså ska man ta dem vid ett speciellt tillfälle, eller är det bäst att bara ta dem en vanlig tisdag liksom, och njuta i stunden?
Jag tror på det där med en vanlig tisdag.
Mm.
När du känner lite modig och sådär, och regnet strimmar fönsterrutorna från utsidan, och det även känns likadant inuti, då är det väl läge att öppna en sån där innan du liksom blir påkörd på något övergångsställe. Så den blir kvar där.
Leif G.W. Persson, stort tack för att du kom hit idag.
Ja, det var trevligt.
Och vill du som lyssnar veta mer om vin, så registrera dig på vårt nyhetsbrev på vinguiden.com, så ser vi till att serva dig med senaste nytt från vinvärlden.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej. Ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.